Kan idrotten göra skillnad? Kan idrotten vara en del av näringslivet? Hallå, Jakob Fikenstål här. Välkommen till ett nytt avsnitt av Sportius podcast. För dig som är helt ny till podden så är vi en intervjupodd med perspektiv från idrotten som du aldrig fått höra förut. Vi gör en djupdykning i idrottens värld och intervjuar spännande människor om deras karriärer och liv inom idrotten. Vi tar helt enkelt med dig som lyssnar på en spännande resa bakom idrottens kulisser. Vi gör podden i samarbete med Sportidealisten, idrottsklubbens bästa vän. Få hjälp av en virtuell idrottskanslist eller hitta ditt drömjobb inom idrotten idag på sportidealisten.se. Men låt mig nu få presentera dagens gäst. Han har en unik röst och driv kring idrotten och han gillar att skapa möjligheter och påverka för idrottens bästa. Ingemar är en person med lång och gedigen erfarenhet inom föreningslivet, framförallt inom fotbollen där han varit både spelare och tränare. Han har jobbat med försäljning och marknad under 15 års tid och till och med mer, och näringslivsresan startade på Xerox Sverige AB och vidare till Antalis AB och Infoservice AB inom den grafiska branschen. Och dessutom en hel del arbete inom föreningslivet som nämnts tidigare. Men däremot så har han massa av kunskaper, insikter och erfarenheter där han nu sen på sistone arbetat med IKEA och Ileda Group med ansvar för samhällsbyggande investeringar i föreningslivet. Med det sagt, välkommen till Sportius podcast, Ingemar.
Tack så hemskt mycket.
Hur står det till med dig idag?
Jo, men det är härligt. Vi befinner oss ju i hjärtat av Malmö, solen skiner och fåglar kvittrar. Så det är en härlig dag.
Mm, härligt. Jag kan väl börja med och tacka för att du tar dig tiden och kommer hit. Och också tacka Zacharia som faktiskt var en av dem som rekommenderade mig att ta kontakt med dig och få med dig här idag. Så att Zacharias, tusen tack, och det här kommer bli en spännande stund tillsammans. Och du fick ju nyligen utmärkelsen årets personlighet i Helsingborgsregionen. Så stort grattis till det, och får jag fråga, varför tror du att du fick det här priset?
Ja, den frågan är ju berättigad, men i alla fall motiveringen ifrån juryn var att det hade funnits ett engagemang och driv kring idrotten, i synnerhet i familjen Helsingborg då, där vi, IKEA och mig själv då, har skapat en förutsättning och en möjlighet för unga människor att kunna växa genom föreningslivet då, och de olika föreningarna i Helsingborg då.
Under hur lång tid skulle du säga att det här har pågått i Helsingborg?
Nej, men jag skulle vilja påstå, jag började denna tjänsten 2019, och när jag kom till IKEA så var det ju nära nog ett dukat bord där Peter Kornrup då under många år har investerat i föreningslivet och sett vilken påverkan det har på unga människor att kunna få en schysst föreningsresa i resan mot vuxenlivet. Så att jag fick möjlighet att möjligtvis strukturera det, skapa en strategi som då gjorde bra ännu bättre. Så att 4-5 år någonting har vi väl tuffat på.
Ja, men läckert. Härligt. Och resan fortsätter ju bara, såklart.
Så självklart. Uppåt framåt är ju melodin.
Härligt. Du, jag tänker på första idrottsminnet. Vad är det som dyker upp i ditt huvud när du får höra det?
Ja, alltså som betraktare så är det ju IFK Göteborg 1982 när Dan Corneliusson gör liksom ett halvvolleymål på Folkparkstadion i Hamburg, UEFA-cupfinalen. Det av någon anledning så har det satt sig på näthinnan och så att det är nog första minnet. Ur ett sportsligt perspektiv så för egen del så kommer jag ju aldrig glömma min första landskamp som faktiskt var på Råsunda i en förmatch till Sverige och Brasilien där vi mötte Danmark i nordiska mästerskapen. Det är också en häftigt minne.
Var det någonting du såg framför dig att du skulle vara där när du var liten och var kanske 10 år eller någonting sådär?
Alltså jag drömde tidigt och drömde stort. Och nu med facit i hand så var det en rätt så häftig tid. Jag hade föräldrar som uppmuntrade mig att drömma stort och liksom inspirera av att det är hårt jobb och du blir belönad om du jobbar hårt under lång tid då. Så att jag drömde alltid stort och nådde en bit på vägen. Så att det är häftigt.
Var fotbollen det självklara att att spela när du var liten?
Ja, alltså i den lilla orten där jag växte upp så det var fotboll. Det var liksom rasterna i skolan, det var efter. Det fanns rätt schyssta förutsättningar då med en ganska bra idrottsplats mitt i byn där vi alla samlades liksom i de olika åldersgrupperna och man delade upp och lirade. Spontanfotboll då var ju mycket större än det är idag kanske.
Vad är det som är så roligt med fotboll eller vad fick dig att liksom fortsätta år efter år?
Ja, men jag tror det är en kombination av, jag gillar lagidrott, jag gillar när man gör saker tillsammans. Jag gillar naturligtvis bollen som leksak och sen i tidig ålder när man känner att man är duktig på det, då är det klart det ger energi och sådär. Så att, jag tror inte det var svårare än så. Bollen är en häftig leksak.
Ja, den är ju väldigt internationell och global såklart, vilket vi alla nog förstår som lyssnar på den här podden. Jag tänker, du har ju en intressant spelarbakgrund och varit tränare också, men jag tänker vi kommer fokusera lite mer på din nuvarande roll. Men jag tänker på, när du var klar med fotbollen, hade du några då tankar om det här ska jag göra när fotbollen tar slut?
Nu slutade jag lira när jag var 30 år och hamnade ju i ett jävla vakuum. För jag hade verkligen ingen som helst koll på vad händer nu liksom. Det var ett rörigt år det första året efter. Sen hade jag turen att springa på Håkan Andersson då som såg mig och som trodde på mig och gav mig en uppgift. Som påminner väldigt mycket om föreningsliv och idrott och du liksom jobbar hårt måndag och fredag, du tävlar på lördag och söndag och sen nästa vecka börjar vi om på noll och sådär. Och den arbetsuppgiften jag fick hos Håkan, det gav en ny resa, det var liksom starten på någonting nytt och det visade sig att det var en häftig väg att gå. Så att Håkan, jag är dig evigt tacksam.
Ja, nej, Håkan, du kommer nog också höra genom samtalet här att du har påverkat Ingemar en hel del kring hans fortsatta resa. Men när man blickar tillbaka till det, är det någonting man kan ta med sig från fotbollskarriären in i sen arbetslivet?
Ja, absolut. Jag har präglats oerhört mycket av idrotten och den resan jag gjorde där. Att man gör saker i en grupp. Att man drar nytta av varandras olikheter. Att det är den samlade insatsen som bedöms. Det kan jag tycka påminner om till exempel där jag jobbar idag, Akea, där vi också inser att allas insats har betydelse. Och att det är det samlade resultatet som är relevant. Det tror jag på. Och den kollektiva euforin som kommer efter att man har identifierat ett uppdrag och så har du genomfört det och så får du ett resultat. Det är häftigt. Mycket.
Jag tänker om vi hoppar in lite mot sponsring och arbetet mot föreningslivet från ett företagsperspektiv. Vad kan man säga, vad fick det att börja jobba eller liksom hur såg det ut ditt första uppdrag eller första uppdrag när du började jobba med eller mot föreningslivet från ett företagshåll?
Och där hade jag ju också förmånen att få lov att jobba i en fantastisk förening då, Eskilsminne IF uppe i Helsingborg. En välorganiserad förening, har funnits sedan länge. Har haft goda människor som med rätt värdering har drivit föreningen framåt. När jag då fick möjlighet att jobba med marknad och försöka generera intäkter till föreningen så var det en schysst start. Därför att du hade någonting att sälja. Du hade en som sagt en värdegrund som byggde på att det var den unge människan som var i centrum. Och att vår uppgift i det vuxna perspektivet var att skapa förutsättningar till flickan och pojken till att må bra. Så många som möjligt, så länge som möjligt. Elitperspektivet kom liksom i ett väldigt sent skede och för mig är det självklart att ju bredare bredd, ju spetsigare spets. Det hänger ihop och jag tror faktiskt att det är många föreningar som har mycket att lära av att det är inte viktigt att vinna när man är 13 utan det viktigaste är att du har individuell utveckling och att du skapar en förståelse hos den unga utövaren att man är en del av någonting större. Och det tror jag är fundamentalt i lagidrott.
Och just arbetet från rättighetssidan då, när man sitter i en idrottsklubb som du gjorde i Eskilsminne, var det självklart då att ditt primära uppdrag var att försöka sälja in sponsring till klubben? Eller vad var dina direktiv från styrelsen?
Styrelsen har gett mig uppdraget att, och ett ganska tydligt targetmål, att det här är den totala summan vi ska försöka samla ihop för att kunna bedriva verksamheten. Och då, för mig, då blir det ganska enkelt, för att det kommer ju från fotbollens värld då, att när du går in i en säsong så har du en ambition av att du ska bli topp 5 eller du ska samla ihop 37 poäng eller vad nu må det vara. Och jag tror tydligheten, den inspirerar mig i alla fall, och då handlar det om att den som jobbar mest vinner. Den som frågar flest antal företag får sannolikt flest antal ja. Och så betar du av det efterhand. Och en annan sak som jag faktiskt upplevde där, det var att Eskilsminne i detta fallet då, och det är många föreningar med dem, men det är ett helårsprojekt. Du behöver liksom inte ha en införsäljningsperiod i kvartal ett på året och sen gör du någonting annat, utan har du en värdegrundsbaserad verksamhet som är måndag till fredag med match för lördag söndag, då kan du sälja hela året. Vilket gör att det kanske inte är resultatet i den individuella matchen du säljer, utan du säljer verkligen måndag till fredag. Och det tror jag underlättar för oss och gjorde att vi nådde våra mål då under ett antal år i Eskil.
Och idag så jobbar du med Aki och Leda. Och de som inte känner till det, jag tror om man tittar mycket på idrott så har man nog sett ett och annat genom de senaste 2-3 åren. Vilket är ju häftigt på så sätt. Men jag är ju kanske rätt nörd när det kommer till idrott på så sätt. Så det finns säkert de som lyssnar som inte har så mycket koll. Kan inte du liksom ge någon sorts hisspitch över vad Aki och Leda är? Och egentligen vad det ni gör?
Absolut. Eleda Group är ett infrastrukturbolag. Vi bygger samhällskritisk infrastruktur. Det innebär att vi bygger fossilfria energikällor, vindparker, solcellsanläggningar. Vi bygger laddstruktur till våra fossilfria bilar som ska rulla på vägarna. Men vi bygger också all form av markarbete som krävs för järnväg, vägar, broar, hus, logistikhallar, you name it. Så all form av markarbete. Eleda Group utgörs av 7 regionala bolag, varav här nere i söder så har vi Akea, anläggning och kabelentreprenad, och One Nordic då. Tillsammans med 5 andra bolag i Sverige, Stockholm, Västerås och Göteborg, så utgör vi Eleda Group. 3200 anställda, 10 miljarder någonstans i omsättning årligen då. Det finns en väldigt god marknad. Som vi alla vet så behöver vi göra förändringar i vårt sätt att vara för att vi ska nå klimatmålen till 2030. Och Eleda Group är ett av verktygen. Och jag representerar då koncernen med att arbeta med varumärket. Och vi har ju valt föreningslivet som vår marknadsplats. Vilket gör att det är lagidrott, därför att det är så vi identifierar oss själva som ett lag. Vi investerar i lagidrotter och vi investerar i de stora lagidrotterna, fotboll, hockey och handboll. Och där är min uppgift.
Hur kom du in på det här arbetet?
Jag hade förmånen att lära känna en av Akeas stora ägare och vd då, Peter Kornrup, när jag var i Eskilsminne IF, där han då via Akea investerade i föreningen. Och i våra samtal lång historia kort, så slutade med att han anställde mig som sponsoransvarig för Akea då.
Och du har nämnt i researchen jag gjort, så har du nämnt att din arbetsuppgift, det är att finna hög verkningsgrad i investerade pengar i föreningslivet. Vi värdesätter hälsa, välbefinnande, samverkan för att skapa bättre förutsättningar för flickor och pojkar i resan mot vuxenlivet. Och i en kombination med fokus på return on investment i ekonomiska termer. Vad kan man förenkla det här liksom, för att inte göra det så företagsmässigt invecklat?
Ja, det kan man göra. Och en av uppgifterna jag fick när jag började var att hitta en strategi som var likvärdig, oberoende om det var Svedala IF eller om det var stora starka Malmö FF. Och då har vi valt att bygga det kring 4 byggstenar då, där Personal- och kundvård är ett av dem. Det vill säga vi använder Eleda Stadion till att vårda vår kund och personal vid matchtillfälle.
Och då kan jag bara lägga in Eleda Stadion är då där Malmö FF spelar i, ja, nere i Malmö.
Ja.
För de som inte känner till det.
Det är ju helt rätt. Det tror jag för givet. Att, så. Nej, men det är ju rätt. Eleda Stadion spelar Malmö FF. Det är helt rätt. Och de namnrättigheterna köpte vi nu sen 1/1/2020 i de kommande 9 åren till då. Men i vilket fall så ser vi till att använda de faciliteterna och det tillfället. Vi använder det även för naturligtvis att exponera vårt varumärke. Och det kan vara Eleda som på Eleda Stadion, men det kan även vara Akea i LB07 eller Svedala eller Kulladal eller vad det nu må vara, FC Rosengård. Vi använder även föreningslivet till att utveckla vår affär. Det vill säga att det finns kommersiella krafter inom föreningar. Vare sig man tror det eller ej så är det ju så. Alla människor som jobbar ideellt i en förening arbetar oftast något professionellt. Och är det så att vi är överens om att till exempel Svedala IF är viktigt, då är det ju inte osannolikt att vi även kan göra affärer tillsammans. Vilket gör att när det finns ett behov av våra varor och tjänster så vill vi i alla fall få en chans i det sammanhanget att få lov att berätta att ja, men det här kan vi göra. Vi kan göra rätt produkt i rätt pris i rätt tillfälle. Och där tror vi att det finns en outnyttjad potential som kanske inte många andra företag jobbar lika tydligt och dedikerat då. Jag mäter ju alla våra, om vi har 54 avtal igång för oss under 2022 så mäter vi alla. Vad är syftet med avtalet? Vad är det för effekt vi vill ha? Finns det måltal? Och det är både kronor och öre så som det är humankapital. Det vill säga, har vi bestämt oss för att vi har brist på kvinnliga ledare, då identifierar vi ett nuläge. Vi sätter någon form av handlingsplan. Vi sätter till de resurser som behövs och så ser vi till att mäta utfallet. Om det är 12 månader senare eller 24 månader eller vad det nu månne vara. Men jag tror det är viktigt att mäta. Jag tror att är det så att vi mäter saker så får vi en styrka i att vi gör rätt. Är det så att vi mäter saker och det visar sig att vi inte når det så kan vi i alla fall identifiera okej, varför och på vilket sätt kan vi förändra för att nå dit vi vill. Så det är väl, jag tror det är huvudsaken till att vi är framgångsrika och att det faktiskt insatt kapital ska ju bli större tillbaka. Och i många fall så funkar det alldeles utmärkt.
När ni sätter de här olika målen, det är oftast ettårsmål eller hur ser det ut? Är det väldigt skilt? Eller hur?
Ja, det kan skilja. Ofta är det så att när det är, om vi skiljer på amatör och professionell idrott. Professionell idrott definierar vi där du har en organisation där du har människor som jobbar med uppgiften. Om vi då tar Malmö FF som ett exempel så har de ju väldigt mycket människor anställda för att jobba med det som är utanför arenarummet. Och då kan vi tycka att pengen blir naturligtvis större i vår insats. Men vi kan tycka att kravställan kan vara ganska hög också. Precis som när vi köper andra tjänster. Om det är städning på kontoret eller det är en underentreprenör som schaktar saker. Så där ska vara en tydlig kravställan. Vad är det vi vill? Vad är det vi har köpt? Vad är det för förväntan vi har? Tar man däremot breddföreningen, den lite mindre föreningen där du har ideella krafter som gör det utanför sitt ordinarie arbete. Då är det ju inte möjligt att ha samma kravställan utan där måste vi ju identifiera vad är det vi kan påverka med de resurserna som faktiskt finns. Jag tror det är viktigt för oss att vara väldigt tydliga i vår kravställan. Men jag tror också det är viktigt för oss att ha realistiska förväntningar. Och när du tajmar det så får du ofta ganska schysst utfall.
För jag tänk på det, just det här, du nämnde det innan med skylt. Och det är den kanske klassiska i alla fall från 70-80-talet att man sätter en skylt på en idrottsplats på ett eller annat sätt och då är man sponsor på så sätt. Hur ser det ut idag enligt dig just med den här klassiska skyltsponsringen? Har vi lämnat den och vad är det som gäller idag eller är det väldigt vanligt fortfarande med skyltsponsring? Kanske inte hos er men...
Nej men det, tyvärr är det så att det är fortfarande... För jag tror att det är bekvämlighetsfaktorn. När man sitter i, som styrelsemedlem eller i ett marknadsutskott eller vad det är i en ideell förening så tittar man på vad gjorde vi i fjol och så vi gör likadant nu. För det kommer krävas lite arbete och timmar och energi för att kunna förändra. All förändring kräver liksom timmar och man hours då. Där är för många som fortfarande gör bekvämlighetslösningen. Betala, kan vi göra som vi gjorde i fjol? Och så är det en skylt och två fribiljetter och kaffe ungefär. Och det ger oss ingenting. Den tiden hävdar vi är förbi då. Då vill vi ju hellre att man berättar om okej, vi har ett F12-lag som har 25 tjejer. Vi bestämmer oss nu att i 24 månader ska vi arbeta med den gruppen så att vi har 25 plus 10%. Och så gör man en identifierad en ansträngning, en plan. Man tillsätter det som behövs för att nå det målet då. Det hade även, vi har en jättebrist på kvinnliga ledare i svensk föreningsliv. Och där skulle man också kunna bestämma sig. Att du har en förening som säger att vi ska lyckas med det här nu. Vi ska nå RFs jämställdhetsmål till 2025. Vi ska ha fördelningen 60-40 minst. Och så identifiera, okej, hur kan vi göra det? På vilket sätt? Och så ser man till att utföra det. Och då är vi ju jätteintresserade av att liksom samla ihop de möjligheter vi har för att kunna hjälpa till. Och fördelen vi har, kan jag tycka, det är att vi har väldigt mycket engagemang. Om vi har 54 avtal så är det ju sannolikt att det är någon detalj i alla avtal som är benchmark. Och då kan jag tycka det är min uppgift att förmedla det vidare. Att uppfinna hjulet väldigt många gånger har ju ingen effekt, utan att copy-paste där när det är en god sak, det kan jag tycka är självklart. Så att det samtalet vill man ha.
Och du nämnde lite innan att ni ställer högre krav mot Malmö FF till exempel än Svedala. Men ja, vilka krav kan man ens ställa mot de mindre klubbarna? För att vi har ju trots allt mer mindre klubbar än vad vi har större när det kommer till personal.
Ja, men värdegrund, oberoende av nivå på om det är division 6 eller det är division, vad det nu är, det spelar ingen roll. Men värdegrunden kan vi alltid leva upp till. Tränare som driver resultatinriktad verksamhet i tidig ålder. Det är ju liksom forskning som visar på att det fungerar inte. Du kan inte definiera på en 12-åring om det är nästa Ibrahimovic. Det är liksom, det går inte. Och då förstår inte jag varför det finns vuxna människor då som driver den. Och det kan jag tycka att där ska ju föreningarna steppa upp och berätta att det här är vi. Detta står vi för och detta genomsyrar vår verksamhet måndag till fredag. Sådana saker har ingenting med hur många vi är som jobbar med eller hur stora vi är eller var vi är geografiskt. Värdegrund kan alla leva upp till. Att bedriva en verksamhet som är inkluderande, det kan alla göra. Du kan tänka att det finns fortfarande föreningar som inte tillåter min dotter att spela i deras förening. Alltså för mig är det är hopplöst. Den diskussionen, den är jag beredd att ta precis när som helst. Det är definierat att föreningen mår bättre om du har en inkluderande verksamhet. Och då den här, att det är en herrklubb eller att det är en damklubb, den tiden borde vara förbi. Och det finns ett antal exempel både på elitnivå och breddnivå där man har valt att exkludera beroende på kön. Och det ska vi jobba bort. Det är en av våra uppgifter kan jag tycka.
Ja, det är spännande att se vilka fler förändringar man kan göra inom det området. För som du säger så har vi en hel del i Sverige där det är uppdelat fortfarande. Ja. Eller att det har blivit just deras fokus. Sen kanske det är bra startsträcka, men frågan är om det är den långsiktiga planen att det ska vara så. Jag tänker, du nämnde innan att ni har ett x antal avtal och att ni jobbar med lagsporter. Varför inte individuella?
Vi tittar på oss själva och försöker se vem är vi. Och när man tittar på vår verksamhet så är vi som ett fotbollslag eller handbollslag eller hockeylag. Vi är beroende av varandra, det är varandras olikheter som gör att vi har ett gott slutresultat. Det blir svårt för mig att sälja internt. Att vi investerar i en enskild idrottare som en motocross eller golfare eller simmare eller vad det nu är. Utan Vi vill kunna leva som vi lär. Vi vill kunna ha en tydlig och klar identitet. Mina kollegor på Akea och Leda har en hög förståelse för att vi investerar i det vi själva är. Så att det är nog inte svårare än så. Och sen tror jag också, för att få högst verkningsgrad på insatt kapital, så tror jag faktiskt att det är bra om man smalnar av sig lite och inte skjuter med hagelbössa, utan ibland kikar sikte på för att få bäst effekt. Så det är nog inte svårare än så.
Men det skulle kunna vara, jag tänker på alla individuella står ju oftast kopplat till en förening. Så det skulle ju ändå kunna funka så, tänker jag. Alltså...
Absolut. Om vi bryter ner det på mikronivå, så absolut. Men någonstans, vi hade ju velat hjälpa alla. Vi har i kvartal 4 varje år, så via vår hemsida kan man göra ansökningar om stöd för sin verksamhet. Och jag får ju tusentals ansökningar, och det är klart det hade varit häftigt att hjälpa alla, men det funkar ju inte såklart. Och man ska aldrig glömma att vi bedriver en verksamhet som genererar ett överskott, och det är av överskottet vi kan investera utanför oss själva. Är det så vi inte har ett överskott i vår verksamhet, då kommer vi inte kunna hjälpa någon annan. Det är lite som när man sitter på flygplanet, va? Och den här ansiktsmasken går ner, då säger ju personalen att du ska se till att sätta på din egen mask innan du ska hjälpa någon annan. Och för oss är det uppenbart och givet. Vi måste ha en fungerande verksamhet för att kunna stödja föreningslivet.
Under 2021 så arrangerar ni en golftävling för att samla in intäkter till Barncancerfonden, och det gjorde ni med representanter från Rögle, Malmö Redhawks och MFF och Helsingborgs IF. Är det något vanligt att man sätter ihop flera stycken samarbetspartners man har att göra någonting tillsammans, eller var det något unikt?
Nej, alltså det är en av punkterna i våra avtal, det är ju att vi ska göra saker tillsammans. Och ofta då, vi ska göra saker som är bra för oss själva och för vår omgivning. I detta fallet identifierades Barncancerfonden. Vi ser till att samla lite sköna människor som då identifieras med de olika varumärkena. Vi skapade en hype uppe i Båstad och hade en fantastisk dag i solskenet. Och lyckades samla ihop lite pengar då, vilket alltid känns bra. Plus att våra idrottare hade ju en trevlig dag. Och vi får en möjlighet att umgås med dem lite grann utanför deras hemmaplan då. Den 6 juli i år, 2022, så har vi expanderat vår tanke lite grann. Och detta året så har vi identifierat Jontefonden, vilket är en fond som samlar in pengar till barn som transplanterar organ. Och så samlar vi ihop 72 deltagare på Torekovs golfklubb den 6 juli. Och har som ambition att samla in 500 000 kronor till den här fonden. Vårt bidrag då, förutom att vi bidrar med engagemang och närvaro och lite pengar, så bjuder vi även in våra samarbetspartner. I detta fallet då har vi utökat det lite grann, så att det är även fler klubbar än de du tidigare nämnde. Men vi hoppas att det bidraget ska kunna hjälpa till för Jontefonden i detta fallet. Då.
Ja, men spännande. Vi ser fram emot att höra hur det går med ännu fler. Jag tyckte det var intressant bara att ha med på ett sätt konkurrenter, men också ändå blanda in dem ni redan jobbar med och fortfarande gör det inom idrottens termer med rörelse. Du, jag tänkte också blanda in lite lyssnarfrågor, för att vi har fått in en hel del.
Ja, vad roligt.
Så vi får se exakt vilka vi får med. Men lite av det vi var inne på nu, så är det ju någonstans att träffas av olika håll, och du har pratat innan om att Svedala har sitt sätt, och det att ni vill nu utifrån de kontakter och baser som finns, eller medlemmar som finns i klubben och liknande. Jag tänker att en av grejerna som är väl rätt stora är väl ändå nätverksträffar på ett eller annat sätt. Och när jag tänker nätverksträffar, så tänker jag just att det finns olika partners eller sponsorer till en klubb, och de samlas sen tillsammans, och där på ett sätt kan man ha utbyte med varandra. Så att du inte kanske har utbyte med klubben, men det är klubben som är mötesplatsen, och sen kan andra sponsorer träffa varandra och förhoppningsvis göra affärer. Hur ser det ut från ditt perspektiv med nätverksträffar? Och frågan vi har fått från Kristoffer Ekmark är egentligen, vad kännetecknar en bra nätverksträff?
Nätverksträffar har jag ju förmånen då av att gå på i snitt. Jag tror jag gör 100 nätverksträffar under ett år. Jag brukar förbereda mig genom att ta reda på vem är det som kommer. Skapa någon form av agenda som gör att jag får samtala med de som jag har bestämt mig för att samtala med i syfte av att antingen lära känna någon, alternativt föra en tidigare dialog vidare, eventuellt sammanställa något som vi redan har gjort. Men jag tror att det är viktigt att förbereda sig. Jag tror det är viktigt att kunna mäta den insatsen som görs under den här nätverksträffen. Och det är ju mitt initiativ till att liksom göra det så bra som möjligt. När det gäller nätverksträffen i övrigt så vill jag ju att det ska finnas ett innehåll. När jag går dit, äter en lunch, lyssnar på någon föreningsrepresentant som berättar om nuläge eller eventuella framtidsplaner eller något som har gjorts i föreningen är av intresse, men det är även intresse att höra någon som jag kanske inte har lyssnat på tidigare, alternativt någon som jag inte hade lyssnat på annars. Där är ett antal exempel som har varit väldigt bra. Jag satt uppe i Helsingborg och lyssnade. Det var Ove Helsingborg i handbollsklubben som hade en nätverksträff, och då fick vi lyssna på Palle Lundberg som är stadsdirektör i Helsingborg. Det är inte naturligt för mig att springa på honom och lyssna på honom i andra sammanhang, vilket gör att då fick man en insyn i 20 minuter, 25 minuter någonting, och så paketerar han, det här är min arbetsdag och det här är viktigt för mig då. Det tycker jag är suveränt, att man fyller den här timmen eller en och en halv över en lunch eller en frukost eller vad det nu är. Så att jag går därifrån lite klokare eller lite mer informerad än jag var innan jag kom dit. Så att där är en kravbild på mig som är deltagare, det vill säga vad ska jag göra med träffen. Och så är det en kravbild på arrangören att se till och skapa något som gör att jag är nyfiken och så.
Klockrent. Och vi hoppar vidare med en annan fråga utifrån. Så ni jobbar ju redan idag med flera olika klubbar. Som vi redan såklart tagit del på. Men vi har allt ifrån att AIK som har själv gått ut och sagt att ni upplevs väldigt professionella. Vi har Djurgården där ni mer jobbar med flickorna och pojkarna. Och där utvecklar liksom eran påverkan i de klubbarna till exempel. Max Bergander som jobbar för AIK, han frågar lite med glimten i ögat, men ändå, varför valde ni att utveckla ett samarbete med AIK fotboll? Alltså ni hade ett första arbete, men sen har ni utvecklat det till nästa steg. Vad är det som gör att ni väljer att liksom gå vidare och göra ännu mer?
Där är två grunder till att AIK fotboll nu är en stor samarbetspartner till ledargruppen. Ett är kommersiellt. Vi har två bolag som utgör Leda Group som har säte i Stockholm, JBAB och Krafter. Och den kommersiella kraften som finns kring AIK fotboll skulle kunna, och jag hoppas verkligen att den gör det, kunna utveckla vår affär och göra oss lite bättre. Det är nummer ett. Nummer två är att AIK har en viktig uppgift i den geografin där AIK verkar. Det är att kunna fånga in unga utövare till att välja rätt väg framåt. De har ett värdegrundspaket som vi står för. Som innebär att man ser varje utövare, att man uppmärksammar varje utövare. Man har en ambition av att kunna erbjuda en föreningsresa för flickan och pojken hela vägen upp i vuxen ålder och även efter avslutad professionell karriär. AIK är ett gott exempel. När det gäller Djurgården så är det samma sak där. Där finns en kommersiell kraft kring Djurgården, plus att deras skol-IF är världsklass, är kanske ett starkt ord för jag har inte koll på hela världen. Men det arbetet de gör där är jättebra och det vill vi supportera därför att det gör skillnad.
Och jag tänker, i ledargrupp så nämner man att man har 4 globala mål man följer väldigt mycket. Och då, för att göra väldigt kort för alla, så är det 3 för god hälsa och välbefinnande, 5 för jämställdhet, 11 för hållbara städer och samhällen och 17 för genomförande och partnerskap. Och min fråga är allt det här, liksom, hur kommer man fram till just de här bitarna?
Ja, i det fallet så var det min uppgift när jag började att använda de globala målen, därför att det är ett internationellt språk som alla kan förhålla sig till. Vad som är viktigt för oss är att beskriva, vad betyder det för oss? Och där är ju vissa av de här målen som säger sig själv naturligtvis, att hälsa och välbefinnande, all rörelse och motion, det är idrott, det gör att unga människor mår bättre. Det finns forskning som visar att inlärningsförmågan ökar om du har en bättre fysisk status. Ökar inlärningsförmågan så får du högre meritvärde. Högre meritvärde ger dig gymnasietillhörighet. Gymnasietillhörighet ökar sannolikheten att du får ett jobb, vilket gör att du blir bidragsgivare i samhället istället för en bidragstagare. Så att nummer tre känns självklart. Nummer fem är, som jag har sagt tidigare, vi ska investera i flickans potential precis som vi gör i pojkens. Vi har som samhälle misslyckats med det under en väldigt massa år. Nu är det liksom dags att steppa upp och könet ska inte definiera liksom dina möjligheter. När det gäller hållbara städer och samhällen så föreningslivet gör samhället bättre. Det är så enkelt. Jag går tillbaka till att gängkriminalitet finns där föreningslivet är svagt. Föreningslivet ökar i kraft, då minskar även utanförskap. Föreningslivet har en oerhörd förmåga att låta människor känna tillhörighet, känna stolthet, vara del i någonting som är större än en själv. Så där är givet, det finns stadsdelar som inte har föreningsliv, den stadsdelen mår sämre. Så vi borde investera i föreningslivet. Nummer 17 är tillsammans. Det är självklart att gör vi saker tillsammans så gör vi skillnad. Och vi gör skillnad på riktigt. Ensam är inte stark. Det var länge sedan det var så. Och ju bättre vi kan samarbeta, ju bättre vi kan samverka, ju bättre blir resultatet. Så de globala målen för oss är en karta och kompass. Och jag märker i alla kommersiella sammanhang så finns det en acceptans och förståelse. Och ju bättre och tydligare vi kan definiera vad det betyder för oss, ju större är sannolikheten att vi får bra effekter.
Och du sa att du fick uppdrag att ta fram det. Det finns ju rätt många globala mål. Varför är det just de här viktiga? Eller var det någonstans en prioritering som man får göra?
Ja, det blir det ju. Därför att vi ska skilja. Det är ett antal globala mål som ligger inom ramen för våra varor och tjänster. Det vill säga det vi lever på. Och sen jobbar vi ju utanför våra varor och tjänster också. Och det blev min uppgift. När jag valde dessa fem målen och fick acceptans internt så var det något vi alla kunde relatera till. Det var ganska självklart och uppenbart. Vilket gör att då känner man trygghet. Känner man sig trygg så kan man liksom arbeta med det. Jag tror att de globala målen som då skrevs 2015 och ritades av Jakob Trollbäck, de kom jag i kontakt med redan via organisationen Sustainable Tomorrow som Bosse Nilsson uppe i Båstad startade 2017 då. Och jag kände direkt att ja, men här är ju symboler som gör att vi kan prata samma språk. Och kommunikation är ju en av delarna som gör att vi emellanåt går mot liksom återvändsgränder på grund av att vi inte klarar av att kommunicera. Språket är ju jätteviktigt och symbolerna gör att vi känner oss bekväma. Så att jag måste säga att de här målen och symbolerna har varit ett fantastiskt verktyg för att nå ut med budskapet.
Och jag tänker, just från ett företagsperspektiv så känns det väldigt viktigt att man ska visa vad man bidrar till med de globala målen. Men det är ju minst lika viktigt för föreningslivet också. Frågan är bara liksom hur, när de föreningar och klubbar du är i kontakt med, hur jobbar man då med de globala målen? Är det något viktigt som en förening ska ha med sig när man ska pitcha för en potentiell sponsor?
Alltså jag tror att hade jag varit föreningsrepresentant så hade jag valt ut ett antal mål och beskrivit sin verksamhet ut efter dem. Jag tror att det finns en naturlig acceptans i näringslivet att ja, men vi fattar vad du menar. Har du mål nummer tre och du definierar det, så här jobbar vi med mål nummer tre. För det finns ju liksom inget facit. Utan du kan ju beskriva det utefter din egen verksamhet. Det skapar acceptans och trygghet, vilket gör att det gör enklare för mig att fatta beslut. Så att globala målen är ett alldeles utmärkt verktyg. Men du måste definiera det och du måste leva som du lär. Annars hamnar vi i en greenwashing som kommer vara förödande för din verksamhet. Är det så du säger du gör något, då är det väldigt viktigt att du verkligen gör det. Vilket innebär att du kan inte säga att det är så många som möjligt så länge som möjligt. Och så har du en P12-tränare som exkluderar Anton på grund av att han inte kan skjuta med vänstern. Det är viktigt att du lever som du lär.
Och på tal om det här så Karin Heri har också skickat in frågor. Och dels du varit inne lite på det innan med målsättningen. Men Karin skriver så här: jag tycker det vore intressant att höra tankar kring effektmätning. Och ja, det är en djungel minst sagt. Så vad är dina tankar mer utifrån? Du nämnde liksom ett exempel med kvinnor att öka det. Men vad betyder effektmätning för dig, och kan man förenkla ordet?
Ja, alltså effektmätning för mig betyder att när vi har skrivit ett avtal så har vi en ambition. Och så mäter vi ambitionen. Det vill säga, vi går in i ett avtal där vi säger att vi ska ha 10 miljoner i ny omsättning 24 månader senare. Och så mäter vi det och följer upp det under resan. Har vi nya affärer? Har vi skapat ny revenue för Akea i detta fallet då? Det är ju oerhört enkelt att mäta. Jag säger inte det är enkelt att göra, men jag säger det är enkelt att mäta. När vi bryter ner det på humankapitalet så kan vi också... du har 100 ledare i din förening. Du har 75 av dem som har C-utbildning när vi skriver avtalet. Vår ambition är att vi ska öka till B-nivå 12 månader senare. Det är också väldigt enkelt att mäta. Man bestämmer sig för att göra det. Du ser till att skapa förutsättningar för ledaren att vidareutveckla sig. Och så mäter du det. När det gäller utövare så har vi tyvärr, i synnerhet i lagidrott och i synnerhet på flicksidan, så har vi ett stort tapp precis i den skarven när man slutar årskurs 9 och börjar årskurs 1 gymnasie. Om vi då bestämmer oss för att vi ska fånga upp den här gruppen, vi ska inte ha 25% tapp, utan vi ska ha status quo, eller vi ska till och med försöka öka antal utövare. Återigen, vi identifierar var vi är. Vi ser till att skapa en plan och vi ser till att genomföra det. Och det för mig är effektmätning. Sen finns det kommersiell effektmätning när det gäller räckvidd, när det gäller antal tittare, var är vårt varumärke. Och då använder vi ju professionella institut, upplevelseinstitutet, ESP Marketing, vad det nu månne vara som mäter. Vad är det för räckvidd vi har? Och då gör ju varje förening det. Men då är vi inne på professionell idrott. Då är det de stora varumärkena, AIK, Djurgården, Malmö FF, FC Rosengård, vad det nu är. Men det är ju också viktigt för oss, därför att vi har ju en ambition av, när det gäller Leda Group, så har vi en awareness i Sverige som idag ligger runt 20%. Vi vill ju komma upp till 75%. Och då ser vi ju till att göra det som krävs för att nå den räckvidden. Och så, ja, vi kommer att mäta det den 31/12/2024. Och då hoppas vi vara där vi ska vara. Så att för mig är det effektmätning.
Mm, ja, men helt enkelt egentligen bara sätta mål och sen mäta de målen. Men som du ändå ger flera olika exempel så finns det olika sätt att gå tillväga, och du kan faktiskt utgå från din kostym oavsett hur stor och liten den är.
Jo, ja.
Så det är bra tips där. Och vidare så säger också Karin att du nämner i många samarbeten vikten av hållbara föreningar. Kan du vidareutveckla vad du menar med en hållbar förening?
Hållbar förening är A. Att det är en inkluderande verksamhet. Det kan gälla flicka-pojka-perspektivet. Det kan gälla kulturella bakgrunder. Det kan gälla olika nivåer på hur duktig du är på den specifika idrotten. Värdegrundsson, en hållbar förening för mig, då är det plats för alla. Jag gillar när man nivåanpassar sin verksamhet. Det finns länder som bedriver ungdomsverksamhet som inte har med hur gammal du är, utan de fysiska förutsättningar som du har där och då. Det kan vara att denna gruppen är 1,60-gruppen, och så kan du vara 10, 12, 14 eller 16, det spelar mindre roll. Jag tror det är viktigt att så många som möjligt, så länge som möjligt. Vi har en decline när det gäller, vi har färre utövare idag än vi hade för 10 år sedan. Det finns mängder av anledningar. En av dem är definitivt att verksamheten inte är tillräckligt inkluderande. En annan sak som för mig är hållbart är att vi investerar i våra ledare. En vuxen kan liksom påverka hur många unga utövare som helst. Vi har alla minnen av den här goda läraren eller den goda ledaren eller vad det nu är. Den ledaren ska vi investera i. Vi ska lägga mindre pengar på, nu pratar jag kanske fotboll i synnerhet då, men vi ska inte lägga pengar på en 30-årig spelare som gör 20 mål i division 4. Han ska inte ha 50 000 spänn för att spela fotboll. Utan de pengarna ska vi investera i ledaren. Och den viktigaste ledaren i en breddförening, det är juniorledaren. Det är den ledaren som plockar med dem i skarven mellan årskurs 9 och årskurs 1. Där ska vi investera pengar. Och det behöver inte vara ekonomisk ersättning av värdering. Det kan vara vidareutbildning, det kan vara upplevelser, det kan vara studiebesök eller vad det nu må det vara. Men det är den, det är där vi ska investera. För mig är det hållbart. En annan del är ju själva upplevelsen. Att vi faktiskt investerar i, jag vet många föreningar som har, när man är 14 så åker man till Gothia Cup. Jag tycker det är ett utmärkt exempel. Jag tycker det är fantastiskt att du vet att i pojkar 10, flickor 10 åker du till Hallör Cup i Höllviken. Och sen när du är 14 så åker du till Gothia. Och när du är 16 så gör du något annat, vad nu må det vara. Men att det är en förening som har en strategi och en resa. Det är inte olika lag, det är inte lag i laget, utan det är en förening som står upp för vem de är och vad de står för. Då tror jag att jag som förälder känner mig trygg att sätta mitt barn i verksamheten. Är det så barnet trivs i verksamheten? Är måndag, fredag bra, då blir helgen bra. Och för mig är det hållbart när du investerar i människor.
Ja, strålande. Vi går vidare med lyssnarfrågor.
Yes.
Lena Wikenstål och Ted Roos har egentligen skickat in liknande. Det är någonstans så här, har du några tips till hur man kan få igång sponsring med lokala företag? Det är för att göra det väldigt enkelt. Man kan lägga in i så fall, vad är en bra aktivering man kan göra?
Ja. Om du är en förening så har du ett antal människor som är delaktiga, som aktivt har valt att vara del i föreningen. De människorna är en köpkraft. För att sätta det här i kommersiella termer då. Föreningarnas medlemmar är en köpkraft. Vad är det de lägger sina pengar på? Då kan det vara lokala brädgården. Det kan vara glassförsäljaren. Det kan vara ICA-butiken. Eller vad det nu må det vara. Identifiera var är det medlemmarna köper saker. Och så gå till det företaget och säg, jag har 200 vuxna, jag har 70 villor, jag har vad jag nu har. Identifiera vem vi är. Och så gå till den som vill sälja saker. Så är jag ganska övertygad om att det finns marknadsföringspengar. Så istället för att lägga en helsida i Sydsvenskan så kan du gå och lägga de pengarna till en förening. Och så har du en hög föreningslojalitet. Vilket gör att när jag ska byta däck på min bil så kanske jag åker till den däckhandlaren som investerar i min barns vardag. Så ställ frågan, vem är vi? Var är vår kommersiella köpkraft? Och om det är den lilla föreningen på den lilla orten så är jag ganska övertygad om att det finns en hög förståelse. Och är det så du bedriver en verksamhet som har ett överskott så tror jag nog att det överskottet skulle, en del av det skulle kunna gå till den lokala föreningen.
Super. Johannes Wohlert har skrivit att vi hör ofta att företag är mer intresserade av bredd än elit. Samtidigt ser vi att det är elitlagen som drar in absolut mest sponsorpengar. Vad beror det på egentligen?
Ja, men det beror på att förebildskapet är viktigt. Vi såg, och detta blir lite lokalt då, men i Helsingborg, när Helsingborgs IF vann SM 2011, då hade Helsingborgs fotbollsallians rekord i antal nyinskrivna barn i verksamheter, fotbollsklubbar i Helsingborg 2012. Förebildskapet är viktigt, idolskapet är viktigt. Det är därför det är viktigt att det finns ett senior damlag i alla föreningar. Så att jag har något att se upp till i det lokala korta perspektivet. Självklart är det så att det finns en mycket, mycket, mycket högre kommersiell kraft i Helsingborgs IF än i Kullavägen eller Hittarp. Eller större kommersiell kraft i Malmö FF och FC Rosengård än den lilla föreningen. Man ska inte glömma heller att de stora bidragen till elitverksamhet kommer ifrån bettingbolag och tv-bolag. Vilket gör att där du har exponering, där är du beredd att betala. Men Malmö FF hade inte funnits utan de 50 lokala små föreningarna. Helsingborgs IF hade inte funnits om inte breddverksamheten hade varit bred. Så det hänger ihop, men jag tror att idolskap, förebildskap är viktigt och det måste få lov att kosta pengar.
Sebastian Nilsson frågar, hur får vi till en stark sammanhållning mellan företag och föreningsliv när det gäller frågor kring psykisk ohälsa?
Man måste, för Sebastians del, jag har lyssnat på honom, jag har träffat honom, han ska fortsätta sitt arbete, därför att tyvärr är det för många som har för dålig kunskap. Är det som man själv inte upplever nära, så blir det väldigt långt bort. Det här är en informationskampanj som är never ending. Du måste prata om det. Föreningarna, jag förstår att det här är en komplex fråga, vilket gör att vi går tillbaka till den ideella kraften som tränar det här flickor 12-laget eller pojkar 14-laget. Där är en arbetsbörda på denna någon som är ganska stor, och ska du dessutom addera ganska komplexa frågor så krävs det stöd. Så här, det blir en föreningsfråga och det blir en fråga om engagemang. En sån här fråga kan man aldrig ge upp, utan den måste vara på tapeten. Så att kämpa på, Sebastian.
Och för att lägga in det, så jobbar Sebastian Nilsson för Aldrig Ensam, som jobbar mot psykisk ohälsa och gör otroligt arbete i föreningslivet. Så att det var väl lite därför temat på den frågan. Du, vidare, Stefan Jonasson som jobbar på Svenska Innebandyförbundet, bra om jag förklarar det med tanke på att du kommer höra på frågorna, så vill han först säga att du är ett föredöme för partnerskap. Och sen så ställer han ju frågan att när kommer Ileda att bli partner till svensk innebandy, för att VM 2024 spelas ju i Malmö FF, och då vill de gärna skapa magi tillsammans med er. Men ja, lite så glimten ögat fråga såklart, men ja. Han gillar ändå vad du gör där ute.
Stefan hade jag förmånen att träffa för ett antal år, precis innan pandemin. En av de mest sympatiska och kloka föreningsrepresentanter jag har sprungit på. Stefan, när det gäller innebandy, jag säger som jag sa tidigare att vi hade velat hjälpa alla. Men vid något tillfälle så måste du bryta ner det till vad... Var kan vi få högst verkningsgrad? Innebandy är inte en av de sporterna som vi i dagsläget har valt. Men vi ska fortsätta vår dialog. Vi ska se till att skapa win-win. Är det så vi finner något som är av den karaktären, så ska definitivt leda vara en del i Stefans engagemang och event. I synnerhet här i Malmö då.
Och vi går vidare. Johan Gottgård har ställt frågan, vad skulle det som jobbar inom sponsring kunna erbjuda föreningslivet lite mer eller bättre av?
Kunskap. Jag tror det är många företag som är delaktiga i mer än en förening. Jag tror det är företag som är på olika geografier. Jag tror att samarbetet inte ska vara enkelriktat, utan för min del så känner jag att är det något IFK Göteborg gör som är kanon och jättebra och påverkar unga människor positivt, så blir det kanske till och med min skyldighet att förmedla det vidare i andra sammanhang. Så att näringslivet kan bidra med engagemang, närvaro, kunskap och ekonomi. Jag tror att näringslivet kan hjälpa föreningslivet genom att vara tydlig. Vad är det vi vill? Vad är viktigt för oss? Och då tror jag att föreningslivet kommer att kunna plocka upp den bollen och utföra. Och det är till och med så att om du är överens om förväntan, så kan man i ett tidigt skede säga att alltså, den förväntan du har, den kommer vi inte kunna leverera. Därför att det är inte vi, men däremot kommer vi kunna leverera det här. Så att jag tror samtalet är viktigt.
Och avslutningsvis så har vi Katarina Olsson som tycker det hade varit intressant att höra dig resonera kring Akeas sponsstrategi, som du visserligen redan har pratat om, men mer bakom sponsstrategin helt enkelt.
Ja, men är det så att man har förståelse för att det är ett överskott som investeras, Så tror jag att där är en hel del saker som faller på plats. Där finns en agenda som vi driver, och den är ju både för oss själva men även för mottagaren. Och även då naturligtvis utövaren, tredje part i detta fallet. Men jag tror det, det hade varit bättre om det var fler företag som var tydligare med vad är det vi vill? Vad är det vi vill ha ut? På vilket sätt kan vi gemensamt mäta så att vi kan omvärldskommunicera? Att vi kan berätta för våra anställda, våra kollegor, våra leverantörer, våra beställare, för omvärlden i stort, att vi gör detta därför att. Jag tror det hade skapat liksom ett samtal om förståelse som hade gjort att det hade känts tryggt för fler att göra saker. Jag tror även att den här gyllene triangeln, näringsliv, förening eller civilsamhället, föreningslivet och offentlig sektor, när vi gör saker tillsammans så blir effekten så mycket större. Då kan vi verkligen flytta människor från ett ställe till ett bättre. Där finns en brist i offentlig sektor, det är att man historiskt har jobbat i projektform. Det innebär att du åker ut till en stadsdel, du har ett engagemang i 6 månader och sen när sista dagen har kommit så packar du ihop dina grejer och drar. Men de människorna som bor kvar i stadsdelen, de bor ju kvar där. De är där fortfarande. Och jag kan ju se att en 10-åring som får hög uppmärksamhet eller i alla fall uppmärksamhet under 6 månader, 12 månader, den glöden, den besvikelsen när det gemensamma försvinner på grund av att ja, men nu ska vi gå någon annanstans. Den är svår att reparera. Så att jag tror att när vi samverkar i den här triangeln så måste vi bygga plattform. Jag går tillbaka till igen. Det var Claes Olsson som nu är ordförande i Skåneboll. Alltså Skånes fotboll. Yes. Han sa till mig att Ingemar, för att driva en vettig verksamhet så ska du fokusera på måndag till fredag. Därför att lördag söndag blir en effekt av måndag fredag. Är det så du har en vettig träning, du har goda förutsättningar under veckan så kommer matchen till helgen bli bra. Och då tänker jag att översätt det resonemanget i längre perspektiv. Bedriv verksamhet så att jag som förälder känner mig trygg. Att barnet har en glädjefylld tid. Att vi får lov att samverka, att vi får lov att må bra. Då kommer vi vinna liksom, till helgen. Och det är inte bara resultatbaserat utan det är hur länge håller vi på. När vi väl har slutat blir vi ledare. Är vi ledare, på vilket sätt kan vi fånga upp ytterligare och så vidare och så vidare. Kom in i den positiva spiralen. Så där tror jag är, och Katarina då i detta fallet, har ju, hon är ju bäst i, jag skulle vilja säga, klassen. Därför att hon var klubbchef i Malbas Basket. Och Malbas Basket är ju en av få föreningar som har lyckats med jämställdhetsmålet. Alltså de har lika många kvinnliga som manliga ledare. Och jag är så glad att jag har fått lov att lyssna och prata med Katarina. Därför att det är så många saker som hon har sagt som jag kan ta med mig i min utövning. Professionella utövning då. Så att ja, Katarina är en god kraft.
Och hur, just jämställdhetsmässigt, alltså, hur skapar man då en attraktiv miljö för manliga, kvinnliga utövare, ledare, styrelsemedlemmar?
Ja, alltså Katarina har gett mig 2 tips om inte annat. Att en kvinna ska fråga en kvinna. Och då ser vi till att göra det. Alltså det kan alla göra. Nummer 2 är att du ska investera i ledaren. Det finns, nu generaliserar jag grovt. Men jag kan ta jag och min fru. Vi har 2 döttrar som bägge har gått igenom en föreningsresa. Och då pratar vi ofta om att jag har då ett ego som gör att du Ingemar, kan du vara ledare för dessa, när tjejerna då var 10 år? Liksom. Ja, det är väl klart. Jag kan ingenting om handboll, för det är bara handboll hon spelar. Men jag tänkte, det löser vi. Medan min fru Martina, hon sa att ja, men vad är det för förutsättningar jag får? Hur kan ni hjälpa mig? Kan ni stödja mig? Kan jag lära mig? Finns det övningsbank? Finns det vad det nu finns? Och då menar jag att jag gick in och gjorde det lite på grund av att jag trodde att ja, men det här är inga problem. Medan Martina var mer eftertänksam och hade ju lite fler frågor initialt innan hon kände sig bekväm av att tacka ja. Där skulle föreningen kunna hjälpa till. Det vill säga skapa förutsättningar för den som vill göra eller som behöver lite stöd för att kunna bli en ledare. Och där tror vi att det finns mängder av verktyg som föreningen kan hjälpa. Ganska kostnadssmå investeringar som kan göras för att skapa trygghet hos ledaren. Som i sin tur förmedlar en känsla till utövarna att du, jag har koll här. Därför att jag har förutsättningarna. Det är inte som det alltid har varit. Släng in en boll och så lirar vi. Utan jag som förälder har lite större krav på verksamheten. Den unga utövaren har lite större krav på verksamheten. Vilket gör att låta oss leva upp till det då.
Klokt. Du, hur kan man komma i kontakt eller följa dig framöver?
Jag arbetar förhållandevis aktivt på LinkedIn. Mitt namn söker man på där. Ur ett professionellt perspektiv så är det där jag jobbar. Jag försöker förmedla det jag upplever och saker vi gör. Jag försöker även förmedla saker som andra människor gör. Jag tror att hjulet ska inte uppfinnas så många gånger, utan vi ska lyssna på varandra.
Ja, men strålande. Jag lägger in det i avsnittsbeskrivningen så att du nu som lyssnar kan bara klicka upp poddspelaren var du än lyssnar och se LinkedIn-länkningen där. Så går det smidigt. Men du, nu är vi egentligen klara, även fast man egentligen kan sitta hur länge som helst. Men vi någonstans måste vi ändå ta ett slut på det hela. Och det har varit jätteinspirerande att höra och intressant. Mycket tips och lärdomar du skickar med. Så verkligen stort tack för det.
Tack!
Och ja, det blir spännande att följa er framöver och se mer vad du dels själv erfar, men även vilka andra inspirationer du ser där ute och dela mer av. Men vi ska också tacka dig som har lyssnat på den här veckans avsnitt av Sportius podcast. Och det finns verkligen väldigt mycket att ta med sig här från Ingmar, och jag tror en stor del av vad han någonstans säger är ju kanske att dels sätta mål, för att då är det lättare att veta om du gör något rätt eller inte. Men sen mycket av att faktiskt bara lägga in arbetet, allt från måndag till fredag, eller lägga in de timmarna som krävs, för att i slutändan så ju mer du gör, ju större chans är att det blir bra resultat av det hela. Och som vanligt så vill jag passa på att tipsa dig om att följa oss på Instagram om du inte redan gör det, Sportius podcast. Skicka in tips som ni gör på intressanta gäster, men även på olika frågor in till de vi intervjuar. Och vill du veta mer så hittar du som sagt Ingmars LinkedIn i avsnittsbeskrivningen. Och med det sagt så är du alltid välkommen att höra av dig med eventuell feedback också. Och med det sagt, stort tack för idag, och vi ses och hörs snart igen. Ha det bäst! Ciao!